Varmt tack för välkomsthälsningen. Det känns väldigt gott att få vara här och dela gudstjänstgemenskap tillsammans med er. Härligt. Jag ska väl presentera mig något själv. Jag heter alltså Lasse Svensson och jobbar som kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Bor söder om Göteborg i Kungsbacka kommun i Valda. Där bor jag tillsammans med min hustru Anna och våra tre söner och så en ganska obehaglig liten katt som bor där också. Fritiden ägnar jag åt att segla när det finns förutsättningar för sånt, och övrigt är jag nästan onödigt intresserad av ett fotbollslag baserat i Göteborgsregionen, inblandad i guldstriden i år. Säger inte mer om det. Jag ska också hälsa till er. Dels ska jag hälsa till er från folket i Alvik. Olle Alkholm och Sofia Kamerin, kanske några av er känner till. De hälsade så gott till er. Men jag kör också så när jag får den här möjligheten att åka runt lite grann. Att jag liksom hälsar från den platsen jag var innan till den jag kommer till då. Och förra söndagen så predikade jag i Wuhan i Kina och frågade om jag fick hälsa till er här i Frista, och det gick bra, sa de. Och jag hälsade också till dem där jag var i förmiddags och predikade i Mantorp, och de ville också gärna hälsa till er, så det får ni också ta emot. Kan ni nu tänka er att hälsa vidare? Ja, vad roligt. Då kan jag berätta att då är det onsdag kväll kommer jag träffa församlingen i Rissne i Stockholm. Eller möjligen utanför, jag har inte begripit det där riktigt, men i det hugget i alla fall. Och på fredag lördag är jag på Equmenias riksstämma i Tierp, och så söndag då invigs ju nya kyrkan där i Holasine. Det ska bli spännande också, så att det är de jag tänker mig närmast. Ja, det var formalian det, tror jag. Det här är ju en alldeles fantastisk söndag, tycker jag. Det är en söndag med ett tema som i kyrkåret som man inte sådär väldigt ofta kommer åt faktiskt. Förlåtelse utan gräns. Det hinns liksom inte alltid med den här söndagen. Men i år gör den det. Förlåtelse. Och för mig så hänger ordet förlåtelse väldigt tätt ihop med, och inte minst i min förståelse utav min tro och teologi och så vidare, ihop med ordet nåd. Och nåd och glädje har märkligt nog, kan man möjligen tycka, eller kanske självklart nog, i grekiskan samma ordstam. Det hör liksom samman. Nåden och glädjen. Både att få ge förlåtelse eller nåd, men också naturligtvis att få ta emot. Och det där med nåd. Jag har ett minne från när jag växte upp i Johanneskyrkan i Lindome, och där hade vi en besöksgrupp som gick och hälsade på Lindomeanstalten. Och där satt det då en del interner, och så fick vi då besöka, och jag var med där redan i den gruppen redan som ganska så ung. Och jag minns där i tidiga tonåren när man fick gå in på ett kontor, och så fick man lägga jackan där på någon stol, och så fick man sitta och vänta tills de samlade sig, och jag tyckte det var ganska spännande och lite nervöst och högtidligt på många sätt. Och för att distrahera mig så lät jag blicken gå så där lite på bokhyllan. Och där fanns en perm. En röd perm, kommer jag ihåg. Där det med svarta bokstäver stod villkor för nåd. Och jag förstod ju att det hängde ihop med överklagan och så vidare. Och så var det en ganska tjock perm med olika scenarier där villkor skulle uppfyllas för att nåd skulle kunna utfalla. Och jag vet att jag redan då och egentligen varje dag sedan dess har tackat Gud i himlen för att Gud inte har en sån perm. För hos Gud finns det inga villkor för nåd. Det finns förlåtelse utan gräns. Nåd för alla. Och hur delar vi då med oss utav detta till medmänniskor runt omkring oss? nåd från Herren Jesus Kristus till alla. En famn att komma hem till, som vi ibland sjunger i salmen. Hur delar vi med oss om detta? För bilden, verkligheten som vi ser runt omkring oss är ju på så många sätt så radikalt annorlunda än att få vila i en trygg famn. Vi lever i en tid, tror jag, som är väldigt speciell. Det är många tider genom alla tider som också varit speciella. Ja, så är det, och det kommer säkert komma sådana. Men jag tror att vi lever i en tid som vi kommer kunna se tillbaka på och minnas och kanske få frågor om utav de som kommer efter. Hur var det då? Och jag tror vi kan definiera också oss själva utifrån hur vi var och hur vi är i den tid vi nu finns i. Det är en stor stress och press på vår planet och på vår mänsklighet och också på vårt land. För unga människor, för alla människor. Med krig, ofred, flyktingströmmar, klimatorättvisor och så vidare och så vidare. Fruktansvärda dåd med rasistiska förtecken, och det vill liksom aldrig ta slut. Hur delar vi då nåden, förlåtelsen och den öppna famnen? Jag skulle vilja säga att vi tydligt, om vi tittar på Ekumeniakyrkan, så är vi gemensamt, om man nu kan uttala sig gemensamt, för 750 församlingar. Men jag skulle nog ändå vilja säga att vi är inne i ett läge nu, i alla fall i den nationella och regionala organisationen, där vi lämnar den mest akuta uppbyggnadsfasen. Där fokus inte är längre precis hur temagrupper ska se ut och vilka styrelser som hänger ihop var och hur och hur vi relaterar till de gamla samfunden och allt vad det är för någonting. Nej, vi lämnar nog den allra mest akuta, även om vi naturligtvis aldrig blir färdiga med att bygga upp. Men går in i en fas där vi mer tydligt har att leva ut det som är evangeliet. Det som är skälet till att Ekumeniakyrkan bildades. Som ju inte var, om nu någon tror det, i alla fall om ni frågar mig, att spara pengar eller slippa fylla i så många blanketter för de som är dubbelanslutna eller vad det nu kan vara. Nej, mina vänner, det går aldrig att bromsa sig ur en uppförsbacke. Vi har bildat Ekumeniakyrkan för att vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det är våran vision. Eller kanske är det ännu mer våran mission. För det är inte någonting långt bort som är omöjligt, utan det är faktiskt någonting som vi har att sträva efter och som jag tror är möjligt. Och jag tänker ibland att just det där med våran vision, just det där vad vi bildades för när vi bildade Ekumeniakyrkan tillsammans, det är viktigt att komma ihåg. Och jag skulle nog vilja uttrycka det som att det handlar om att Ekumeniakyrkan finns för att sättas i rörelse så att församlingar än mer kan frigöras till och frigöras i. Och så tre stycken punkter nu, för det ska alla bra predikningar ha. Och också den här, får vi se om den blir bra för det, men ändå. Jag tar den ganska så snabbt. Frimodig evangelisation. Vi behöver frigöras än mer till frimodig evangelisation. För vi behöver vara ganska säkra och klara över vad vi själva tror och tänker. För att kunna möta medmänniskor runt omkring oss. Men våra ord kommer aldrig att ensamt räcka till. Det är inte oviktigt vad vi säger, jag ska komma tillbaka till det. Men våra ord kommer inte ensamt att räcka till. Det handlar också om, för det andra då, samhällsengagerad diakoni. Att vår tro också får uttryck i vad vi gör, hur vi agerar och hur vi möter människor i vår omgivning. Och allt detta, båda de två, hämtar sin näring ur det tredje, som är den försonande gemenskapen som församlingen är och får vara. Församlingen som inte är en åsiktsgemenskap där vi alla tycker likadant, men som är Kristi kropp, som är redskapet för Jesus Kristus att nå ut till människor, nå in i människor. Och jag tror, apropå det där med ord, att det är viktigt hur vi uttrycker oss. Absolut. Och jag fick lära mig det här ordet. Jag ser det som min mission nu också att lära ut det här ordet. Jag fick en till min hjälp när jag var ganska så ny kyrkoledare, så fick jag en pressekreterare till hjälp. Det behövdes nog alldeles säkert. Och när vi var på väg till vårt första möte så med en journalist, så frågade hon: har du fått nu alla frågorna och så i förväg så att du vet vad de kommer fråga? Nej, det hade jag ju inte gjort. Nej, och hon blev lite stressad av det, såg jag. Och så sa hon nästan som för sig själv så där: ja, men du har ju din hisspitch i alla fall. Och det där hisspitch, det visste jag inte vad det var. Jag ser på er att ni vet allesammans väl vad det är. Alltså, tack för att du erkänner det. Jag ska berätta för dig, Micke. Att his pitch då, och jag kände själv att det var ett sånt definierande läge där. Ska jag fråga och erkänna hur jag är, eller ska jag låtsas som att jag vet precis? Jag tänkte lika bra fråga, för hon kommer genomskåda det här ändå. Och då berättade hon för mig alltså att his pitch, det är när man säljer något eller ska berätta om någonting. Det kan vara sin tro, men det kan också vara precis att du säljer vad som helst för någonting. Så ska du kunna pitcha det, berätta om det på så kort tid som det tar för dig att åka tillsammans med någon i en hiss från en våning till en annan. En hisspitch. Eller vittnesbörd, som vi sa förr i världen. Men nu säger man hisspitch. Så har du lärt dig det? Varsågod. Och det här tänker jag då, det är viktigt att veta vad man ska säga, hur man uttrycker sig, hur vi sätter ord på det som är så viktigt i våra liv och som är det som vi står inför. Men jag tror också att det är viktigt för oss att vi landar, precis som vi nu jobbar med i kyrkan, att gå ifrån att göra så jättemycket till att genom att vara få mer gjort. Hängde ni med på det? För jag tror det handlar väldigt mycket om varandets kyrka. Att vi får bottna i att vi är det vi är. Och vi är skapade till Guds avbild. Och Gud säger själv om sig själv. När till exempel han träffar Mose, och Mose undrar: och vem är du egentligen? Vad ska jag säga att du är? Säg att jag är den som är, säger Gud till Mose. Och Jesus själv säger det ju också om sig själv. Jag är den som är. Och det där med varandet, det har jag funderat mycket på. Och ibland när jag ska predika, jag vet inte om du gör så också, men ibland då går jag tillbaka och tittar på gamla predikningar. Och så upptäcker jag ganska snart att det var inte bättre för min sann. Men då kan jag se där att jag relativt ofta har talat om att vi måste följa Jesus. Det är inte mindre sant idag på sätt och vis. Men jag märker att jag idag hellre talar om att förvandlas till. Och det kanske är den där visionen, möte med Jesus Kristus, som förvandlar mig, dig och världen. Och jag tänker på Paulus ord där han säger: ikläd er Kristus. Alltså inte bara härma eller göra som någon och egentligen inte förstå varför, utan verkligen förvandlas. Nu lever inte längre jag, nu lever Jesus genom mig, säger Paulus. Och vi kan tala om den nya människan, en ny skapelse som kommer genom att vi blir som man umgås, skulle man kunna säga. När vi är med Jesus Kristus, när vi möts i den försonande gemenskapen, då blir det inte ett krav som läggs ovanpå att vi ska prestera, att vi ska göra, utan det blir varandet. Och det blir naturligt för oss. Och det som är naturligt för oss, det är inte svårt. Det är ju det. Jag tänkte när jag hörde er sjunga och spela här, vad bra ni är. Underbart. Och jag tänkte det, hur skulle man kunna lära sig att sjunga så? Det är ju helt omöjligt. Men ni bara gör det. Det ser görligt ut. Men det är ju så. Bara varandet. När man kan någonting, då är det inte så svårt. Och jag tänker just på det där att vi får likna Kristus. Att vi får förvandlas till Kristus likhet. Och då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra med oss. För då handlar det inte längre om min kraft, min förmåga och min möjlighet. Och det handlar inte främst om min tro ens. För den kan vara hur liten som helst. Utan det handlar om min riktning, min längtan. Det handlar inte så mycket om min bekännelse, utan om förvandlingen i Kristus. Och jag tror att förhållningssättet som vi gör detta på bör vara att vi har liksom Bibeln i ena handen och dagstidningen i andra, eller iPaden eller vad vi nu har för någonting nu för tiden och läser. Att vi är tydligt del av och i världen. Vi hör ju och tänker ibland i världen men inte av världen. Ja, det är sant. Men vi ser också hur Jesus gör när Jesus kommer till jorden och då blir Jesus människa. Inte på besök bara, utan tar sin boning bland dem. Ordet blev människa. Det är radikalt. Det är inte att vi sträcker oss upp, utan det är att Kristus kommer ner. Så är det också för oss i vår kallelse vidare, med Jesus i centrum. Och det där med Jesus i centrum, det tycker jag är en vacker bild. Och jag kommer ihåg när jag var så här hög ungefär och gick i söndagsskolan hos tant Rakel. Tant Rakel hade söndagsskolan i gamla Johanneskyrkan i Lindome. Och vi möttes så här längst fram faktiskt i kyrkan en timme innan gudstjänsten började. Så satt vi på såna där små pallar, ni vet. Och så berättade tant Rakel alla möjliga bibelhistorier för oss. Så tant Rakel var ju 100 år. Fast det värsta är att när jag har räknat efter sen så måste hon ha varit runt 50. Men det är ju en annan historia. Men tant Rakel, hon hade också då ett fantastiskt hjälpmedel på den tiden. Hon hade en flanellograf. Vet ni vad det är för någonting? Jaha, det visste ni, ja. Vet ni vad det är för någonting? Ja, det är bra. Flanellograf är någon slags analog PowerPoint, kan man säga. Och det är ändå snällt uttryckt. Och den här var liksom, den var nog verkligen 100 år flanellografen. För den var så, det var så dåligt fäste på den där filtgrejen så den fick nästan ligga ner för att de skulle fastna, de där gubbarna. Och det fanns ett träd och det fanns en vis man där huvudet hängde precis på lösen så där. Och så fanns det en hede. Mer var det inte. Men tant Rakel gjorde bibelberättelserna så levande för oss. Och en dag så kom tant Rakel till söndagsskolan med en portfölj. Och vi blev helt tysta och det hade aldrig hänt förut, tror jag. Och hon kom fram gående mittgången med en portfölj, tant Rakel, vet du. Och så öppnar hon upp portföljen och så tar hon upp Jesus. På något sätt har hon fått tag i en Jesusfigur. Och det var den enda som fastnade på flanellografen. Och så vet jag, hon sa till min mamma sen, jag vet, jag hörde det. Så sa hon, ja, pojkarna måste ha Jesus. Och jag har tänkt, det där har jag burit det med mig genom hela mitt liv. Och jag tror jag kommer bära med mig det resten också. Jesus, vi måste ha Jesus. Men det är viktigt att det också inte stannar vid liksom någon slags god känsla i magen eller att det pirrar gott i hjärtat på något sätt bara. Det är inte dumt det heller. Men vad leder det till? Att Jesus får vara centrum i mitt liv. Och när det inte pirrar och Jesus ändå är centrum, då behöver vi kunna vila i och lita på. För Jesu kärlek ger oss egentligen inget annat val än att leva ut den kärleken i den värld vi lever i. Och den värld vi lever i har inget annat hopp än Jesus själv. Och Gud har liksom inte kommit längre i sin frälsningshistoria än precis hit. Precis nu. Och där står du och jag. Där är vi insatta längst fram i historien. Då kan man bli lite knäsvag när man tänker så. Men det är inte prestation. För Jesus själv möter oss och andas på dig och på dig och på dig och på mig och säger, ta emot helig ande. Och så är det i helig ande som vi får gå. Inte i oss själva eller av oss själva, utan i helig ande. Inte för att konka ut Jesus någonstans utanför kyrkans väggar, för där är redan Jesus. Precis lika säkert som Jesus är här. Men vi har att berätta i ord och i handling. Och det där måste alltid hänga ihop. Det är det som gör evangeliet helt. Det som vill bryta isär och dela diabolos, ni vet. Det är ondskan. Men att hålla ihop hela evangeliet i ord och handling, burna av helig ande, det är vår kallelse. Sen kan förpackningen se väldigt olika ut. Och den är aldrig helig. Jag kommer ihåg när min farfar, det måste ju varit någon gång på tidigt 1990-tal, då det blev tal om att det skulle göras en ny bibelöversättning. Och då tog farfar upp sin gamla konfirmationsbibel och så sa han, det behövs min sanning inget nytt. Dög den här till Paulus och duger den till oss. Och jag vet inte om han skämtade riktigt eller så. Men jag sa det lite försiktigt, sådär, farfar, du vet att Paulus inte hade just 1917 års översättning, eller? Ja, det visste han nog faktiskt. Men det är lätt att vi tror att det sitter i yttre ting eller i versioner eller översättningar eller byggnader och så vidare. Det är lätt att vi älskar bräderna mer än bröderna, så att säga. Och vi har en stor utmaning i att våga tänka nytt. Inte för sakens skull, mina vänner, utan tillsammans med kvalitet och riktning. Och att pröva i helig ande, så finns det ingen gräns för hur bra detta kan bli. Och jag tror att vi behöver öva oss i detta. Och jag är djupt rörd över att få chansen att se runt om över hela vårt land hur församlingar inom Ekumeniakyrkan står upp och sluter till axel mot axel med andra församlingar med övriga samhällsfunktioner för att hjälpa till i den flyktingsituation som vi nu står mitt i. Tänk vad vi kan. Tänk vad vi förmår. När vi bestämmer oss. När vi verkligen ser och när vi ser hur det bränner till. Tänk vad gott. Och att i detta kunna öva sig tror jag är väldigt viktigt. Jag tänker på Ingmar Stenmarks ord. Ni vet han som åkte skidor, kommer ni ihåg honom? Ja, inte bara mästarnas mästare han höll på med utan åkte skidor innan dess. Och så vann han gång på gång på gång på gång vann han. Och så var det någon journalist, en sån här radiojournalist som sa det är ju fantastiskt, vilken tur du har. Du bara vinner och vinner och vinner, det är ju en enastående tur. Så säger Ingemar så som nog bara han kunde göra. Ja, det är konstigt. Och ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Jag tycker det är bra sagt. Det kommer inte av sig självt, utan vi behöver tänka, utmanas och öva och träna oss. Men låt det sägas om Ekumeniakyrkans folk att de inte är perfekta. För det är vi inte. Låt det sägas om Ekumeniakyrkans folk att vi inte är överens, för det är vi inte om allt. Låt det sägas att de inte är färdiga, för det blir vi aldrig. Men låt det också sägas om Ekumeniakyrkans folk att de helhjärtat vill ikläda sig Kristus. Att de älskar varje medmänniska. Och att där de går, så går de i Jesu namn. Amen.